Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl. Avsnitt 51.
Oh, stort.
Ja, men det är stort. Och nya lyssnare droppar in. Och därför känner jag känner att situationen kräver att jag säger välkommen till torsdag, ifall det är någon som gled in på en måndag och tänkte, det här är inte krimpoddarnas krimpodd. De pratar om tandborstar och tandkräm.
Ja, precis. Så därför, det är ju helt snurrigt det här när man inte vet.
Ja, det är helt snurrigt. Men på torsdagar, då grottar vi ner oss i krim. Och på måndagar, då ger vi oss själva rätten att fladdra över det som faller oss på läppen, så att säga.
Mm. Exakt.
Men idag är det torsdag.
Idag är det torsdag. Och vi ska ju prata om ett, tycker jag, väldigt intressant brottsfenomen. Och det här är ju ett brottsfenomen som är omnämnt i media väldigt frekvent. Och särskilt på sista tiden. Vad pratar jag om, Lena?
Rån.
Och det jag åsyftade då, det var ju det här med rån mot unga, som jag tycker att jag läser om i tid och otid.
Det här, och nu tror jag att det är väldigt aktuellt, så jag tänker att i slutet mot det här avsnittet så kommer vi med lite tips inför skolstarten. För att nu vet ju vi av erfarenhet att då begås det rån. För då så ska jackor, väskor, mobiler, skor och olika saker byta ägare under kanske hot- och våldssituationer. Så att vi kommer komma närmare in på det där med rånen.
Ja. Mm. Precis, och det finns ju också lite olika varianter här som vi ska försöka bena ut. Jag läste på lite grann om det här med hur vanligt det är med just personrån. Jag tittade då på anmäld, när man tittar på anmäld brottslighet och även trygghetsundersökningar, nationella trygghetsundersökningar. Yes. Och då är det som så, när man frågar då människor mellan 16 och 84 år om deras erfarenheter, så är det drygt 1% som uppger att de utsätts för personrån varje år. Man kan se en liten diskret ökning, men det är ingen sån här alarmerande ändå ökning. Däremot kan man se att den här procenten varierar mellan olika grupper. Så att just nu då så är det ju ungdomar som utsätts i ganska stor utsträckning, men även gamla, åldringar, utsätts i större, allt större utsträckning. Däremot så kan man ju se att bankrånen till exempel, de existerar knappt längre. De har minskat successivt sedan 90-talet. Och det har ju såklart att göra med att banker och post, finns det ens post längre? Postkontor? Kontantlösa?
Nej, penninghanteringsställen. Men det kommer jag ihåg, alltså när jag jobbade där, när jag precis kom ut från polishögskolan, var klar, så 02-03, 04 kanske. Det var ett jädra flängande på bankboxsprängning, värdetransportrån, rån av pantbanker och forex och så vidare. Nu är det typ noll.
Men det är ju en väldigt tråkig trend det här med dels rånen mot ungdomar, men också äldre och funktionsnedsatta. Jag läste någonstans att rånfrekvensen mot just äldre och funktionsnedsatta är hittills i år dubbelt så många som på året dessförinnan, jämfört med hela 2019. I Stockholm ska jag säga. Så sen kan det ju finnas geografiska skillnader såklart. Men det är ju en väldigt oroväckande trend. Och man kan ju fråga sig om det här på något sätt kan vara kopplat till corona, till exempel.
Är det precis just nu som trenden är, eller?
Ja, men det är ju på första halvåret, 2020. Mm.
Ja, alltså själv tycker jag, det är så vidrigt det där. Jag minns när jag jobbade på Näpo Skärholmen. Då var det så himla mycket rån på cykelbanorna runt om centrum. Och mycket ungdomar som ryckte handväskorna av gamla tanter och farbröder från moped. Ja, så då fick jag och en kollega gå förarutbildning på polismopederna.
Ah.
Fick vi på en grusplan köra upp, visa att vi kunde köra på en planka och ja,
lite slalom.
Cirkulationsbana
eller på säga. Ja. Också.
Lite cirkus, ja. Hade ett rött äpple på näsan.
Och det här var då för att på något sätt operativt beivra den här brottsligheten.
Aktivt. Ja, men exakt. Mm. För att det är svårt att fara runt med polisbil på gångstigar. Utan då behövde det fara runt folk på moped helt enkelt.
Jag har jobbat lite med en del sån här åldringsrån. Och det är ju det som är så himla otäckt tycker jag i de fallen, det är ju att många gamla är ju otroligt sköra. Och alltså, ja, äldre är ju utsatta per definition av att de har svårt att försvara sig och så här. Och den här brottstypen sker ju inte sällan. Visst, det kan ske ute på gator och torg och i anslutning till bankomat och sådär. Men det är ju inte alldeles sällan som det sker i offrens egen bostad. Eller i anslutning till bostaden. Och det är ju ett enormt övergrepp alltså.
Jag var och föreläste, det finns en gymkedja. Jag tror att den heter Active Age. Jag var i alla fall och föreläste. Det är alltså gym för äldre. Och då föreläste jag om säkerhet från A till Ö. Lite så här bäst av allt vad man skulle behöva veta. Och då stod det ju på inbjudan så stod det att Lena Ljungdahl, senior säkerhetskonsult, kommer och föreläser. I pausen då kommer det fram en liten skör kvinna med så här lagt hår så det nästan glänser i blått. Och sockerplast kommer fram till mig. Och så säger hon att jag tycker att det är helt fantastiskt. Alla klagar på samhället just nu. Men att det finns säkerhetskonsulter som bara jobba med seniora.
Nej, men jag bara, hjärtat.
Jag, ja, bara, jag hade inte mag att säga så här. Nej. Alltså det är min titel att jag är senior.
Ja.
Jag bara, ja, jo men vi satsas det. Men alltså, jag hade inte mag att ta ner henne på jorden.
Nej, och det tycker jag du gjorde helt rätt i. Och när jag tänker på det så är det ju faktiskt så att våra gamla, alltså för det första blir ju gruppen äldre allt större eftersom vi lever ju längre. Men det är också så att det här är ju en grupp som i många avseenden och speciellt ur vårt perspektiv, alltså rättsligt, är faktiskt väldigt negligerade. Mm. Alltså som skulle behöva ha egna liksom inrättningar, organ som faktiskt är specialiserade på den här gruppen och deras skydd och säkerhet.
Absolut. Och deras känsla av otrygghet. För rån må vara hänt, men om man ser generellt brottsutsatta så är inte åldringar så himla drabbade.
Nej.
Men deras känsla, alltså otryggheten, är ju enorm just för att de är så skyddslösa.
Kan inte du dra lite grann kring juridiken?
Alltså, om man ser till rån så tycker jag att det är en evig begreppsförvirring. Det är så här, jag blev rånad. Och sen när man hör, när de beskriver liksom vad som hände så är det ju absolut inte rån. Utan det är någon som har utsatt sig för en stöld. Eller en ringa stöld. Nu finns ju inte snatteri längre. Det är ju ett brottsbegrepp som numera ersatt av ringa stöld. Men det är väldigt många som använder rån lite slentrian över allting som har med tillgrepp att göra.
Ja, just det.
Men vi ska börja där med att rån är i kapitel 8 och där finns alla tillgreppsbrott.
I brottsbalken alltså.
Exakt. Tack för förtydligandet.
Man kan ju tro annars att det skulle vara i Mosebok eller något sånt där.
Ja. Men kapitel 8, man kan också tro det på grund av liksom den juridiska texten. Den som olovligen tager vad annan tillhör, står det ju så fint. Så det kom ju någonstans med Moses i vassen. Han myntade begreppet.
Yeah.
Nej, men, och då kan man tycka att rån, det är ett ganska våldsamt brott. Så varför inte det liksom i kapitlet som handlar om våldsbrott? Men det är för att grundbrottet är att en besittning över ett föremål går från en person till en annan. Och därför blir det tillgreppsbrott.
Precis.
Sen så finns det ju då skillnaden, man kan börja med skillnaden på stöld och rån, det är ju det själva hotet och våldet. Om jag smyger fram och tar någonting av dig, din cykel när du ligger och sover, då har du inte blivit utsatt för ett rån utan för en stöld.
Yeah.
Eller en ringa stöld beroende på om det är en riktig skitcykel.
Och ja, precis. Man kanske till och med har gjort någon en tjänst. Att ta den där besittning och köra den till någon skrot eller någonting. Vem vet?
Exakt.
Men skämt åsido, vad gäller för hot då? Om vi inte kliver över gränsen till fysiskt våld men hotar med, låt säga, en pistol.
Mm. Alltså, det beror på hur allvarligt hotet är. Om hotet upplevs som väldigt farligt eller trängande och jag samtidigt stjäl någonting av det, då skulle jag säga att då kommer det hamna under rån. Annars finns det ett brott som heter olaga hot och stöld. Precis. Men om olaga hot plus stöld blir det ganska ofta rån. Mm. För att det är själva hotet som gör det till en rånsituation.
Och då spelar det väl inte heller någon roll, vad jag förstår, om det här då skjutvapnet till exempel är ett skarpt sådant eller inte. Utan det är hur hotet upplevs av den som utsätts.
Mm. Det är precis som i nödvärnslagen. Det spelar ingen roll om det inte sen visar sig att det var ett riktigt vapen, om jag trodde att det var ett riktigt vapen, så är det det som styr. Och sen finns det faktiskt lite olika, det vet ju du, men nu berättar jag för våra lyssnare. Men det finns ju lite olika varianter av rån, och man brukar säga att det finns tre. Och då säger man stöldfallet, motvärnsfallet och utpressningsvarianten.
Mm.
Och stöldrånet då, det är den här vanliga. Alltså att jag tillgriper någonting av dig genom att hota dig eller misshandla dig.
Mm.
Då är det ett rån.
Just det.
Det är det klassiska fallet. Sen har vi motvärnsfallet. Och det är alltså att jag har redan begått stölden mot dig. Det var en stöld från början. Men sen så kommer du på mig och du försöker hindra mig i min stöld. Mm. Och jag sätter mig till motvärn. Alltså jag använder då våld eller hot för att du inte ska ta tillbaka det som var ditt.
Mm.
Det kallar man för rån motvärnsfallet.
Just det.
Och sen har vi den sista då, som är ganska lik stöldfallet. Och det är utpressningsrån. Och det är att jag försöker förmå dig att lämna ifrån dig saker till mig. Att jag försöker få dig att begå en gärning.
De här utpressningsfallen upplever jag, jag kan vara helt fel ut där. Jag har inte tagit fram några siffror eller så. Men jag upplever att det är ett fenomen som också ökar. Alltså det här att man, alltså det kan vara förenat med att man faktiskt rövar bort en annan person. Alltså slänger in en person i en bil, åker till en lägenhet, håller den här personen bunden eller vad vet jag, frihetsberövad.
Mm.
Och under tid, alltså över längre tid ibland, pressar den här personen på pengar och koder till kort och den här grejen.
Det du nämner nu, det är det vi kallar för tigerkidnappning. Mm-hmm. Alltså att jag kidnappar dig under så lång tid som jag behöver dig för att du ska kunna begå brott mot dig själv nästan.
Mm.
Öppnar säkerhetsskåpet, tar nyckeln, tar dig till guldaffären som du äger, plocka grejerna och sådär. Jag har inget uppsåt att behålla dig. Jag har bara ett uppsåt att behålla dig under den tiden som jag behöver dig.
Som krävs för att få, precis.
Exakt. Men däremot så utpressningsrånen tycker jag ökar kopplat till ungdomar. För då... Det är inte ett klockrent hot eller en misshandel, men när de jobbar med sin numerär och ställer sig 3-4 personer runt ett offer och egentligen bara pekar på skorna. Eller gör någonting annat som inte når upp liksom i själva hotet.
Mm.
Då skulle man kunna prata om utpressningsfallet.
Men är det inte så att det behöver inte uttryckligen framgå att om du inte ger mig dina skor så kommer jag...
Nej.
Nej.
Det är fortfarande upplevelsen av det hela. Mm. Det är samma sak med olaga hot.
Mm.
Alltså om jag upplever mig hotad av att du gör ett tecken med din hand, för jag vet vad det betyder, så kan det av bara det bli olaga hot.
Mm.
Mm. Mm. Nej, men det är en liten förvirring, men för att särskilja mot stöld så kan ni komma ihåg att det måste till någonting mer än att jag tar din sak, och oftast kopplat till hot och våld. Hot och våld måste då till. Och det här är ju då ett uppsåtsbrott. Kan du förklara det?
Ja, man har alltså avsikt att göra sig en vinning eller en överföring då av det här som har ett betingat något form av värde.
Mm, mycket bra. Och det här är ett straffvärde på 1-6 år fängelse då.
Och det är ju ganska det är ju ganska höga straff ändå.
Ja, det är bitigt.
Ja. Och det är ju bra.
Ja,
för det här är ju en djup kränkning att utsättas för det här.
Jag har ju haft ett gäng avlastningssamtal med personer som har utsatts för rån. Allt från att någon har pekat på skorna och personen har blivit skiträdd av det här pekandet och lämnat från sig sina skor, till personal som har suttit i kassan och haft ett vapen riktat mot ansiktet.
Oh, fy 17 alltså.
Ja, och det är en enorm kränkning att utsättas för det här. De kanske också kissar och bajsar på sig för att, det har vi förklarat i ett annat avsnitt, vad som händer i kroppen när amygdala säger att det är fara och färde. Men det här ska man inte glömma bort. Jag har suttit och pratat med en kille 14 år som har blivit av med, jag tror att det var kepsen i det här fallet.
Mm.
En dyr, fin keps av något märke som tydligen någon annan ville ha. Alltså, det sätter rejäla sår.
Ja, det är klart. Och det handlar ju inte om värdet som sådant, utan det är ju liksom det här övergreppet som det ju faktiskt är. Jag läste en undersökning, man hade ju tillfrågat då bankanställda. Den här studien var kanske 10 år gammal, så den är ju inte dagsaktuell. Men det framgick att nästan hälften av de tillfrågade som hade varit med om ett bankrån upplevde svåra, alltså ganska svåra problem, psykiska problem många, många år efter den aktuella händelsen. Så att det här är ju säkert ett trauma som för många kan vara enormt plågsamt att bära på.
Ja, man behöver verkligen ta det på allvar och se till att personer som har blivit utsatta för rån får den stöd som de behöver och när de behöver den. För det kan vara direkt efteråt och det kan vara flera år efteråt.
Mm. Jag läste apropå ungdomsrån. Så har man tittat lite grann på riskfaktorer och bakgrundsfaktorer. Och faktum är ju att många som begår rån själva har utsatts för rån. Så man har tittat på liksom överrisker då att utsättas. Och det är ju ganska faktiskt intressant när det gäller ungdomsrån, för dels så många som utsätts har själva begått någon form av brottslighet tidigare. Har kamrater som har begått brott och har en låg grad av självkontroll. Man kan ju fundera på vad det här betyder. För min del så tror jag ju, för att vissa områden är ju väldigt överrepresenterat i, till exempel i utsatta områden där med svag socioekonomi. Och det är klart att då kan man ju tänka sig att det finns en överrepresentation av ungdomar som faktiskt också själva har ett normbrytande beteende. Och därmed själva lättare utsätts. Men det är ju inte alltid så naturligtvis. Det kan ju vara människor som aldrig någonsin har klivit över den lagliga gränsen, så att säga, som utsätts. Jesse James känner du igen, va? Året var 1866. Jesse James och hans bröder går in i banken i staden Liberty. Med dragna revolvrar så tilltvingar de sig $60,000. I flykten från banken sköt de ihjäl en förbipasserande. I alla fall så är ju det här, alltså för min del, när jag satt och funderade på liksom vilket är det här, liksom det äldsta så här bankrån som jag kunde dra mig till minne, så är det här Jesse James med bröder. Men visste du att i Linköping på 1850-talet så begicks det ett rån som under många, många år beskrevs som liksom århundradets, eller kanske till och med tidernas största?
Nej.
I Linköping.
Var det Louise Hofsten?
Nej, det tror jag inte.
Nej, okej.
Okay. Måste...
det är den enda jag kan därifrån.
Nu vet inte jag när hon är född, men jag tvivlar ju på att det var på 1800-talet.
Ja,
i vart fall, vi snackar alltså om plundringen av Östgöta Enskilda Bank på Stora torget i Linköping. Och det här då blev ju extremt omtalat av flera skäl. Dels på grund av att det var så sablans lätt att begå det här rånet. Och vet du varför?
Nej.
Nej, det ska jag då tala om för dig nu. För att
vilken bra, annars hade du jätteplatt. Det hade inte alls blivit bra. Och du bara, nej, inte jag heller.
Men vad förvånad du hade blivit.
Ja. Content baby, content.
Ovanför dörrkarmen. Vid entrén. Där hängde nyckeln in till banken. Så om man liksom bara hade förrekat en liten smula, ja, ja, då kunde man ju ta den här nyckeln och kliva in och ta sig en liten bunt med riksdaler. Eller daler eller vad det
dubloner
då heter. Dubloner, ja precis.
Men vad smidigt ändå. Det är ungefär som på demensboendet att man skriver koden 2 meter ifrån dörren, ja, för att komma ut. Men de hinner ju glömma bort den från att de läser till att de kommer till dörren.
Precis. Eller skriver koden till bankomatkortet på en post-it-lapp och sätter,
ja,
på
men
kortet.
Det är ju
det är en klassiker. Men, men du, vet du att de kommer alltså över då i dagens värde 80 miljoner kronor.
Ja, Haja, nu alltså,
det, nu snackar vi. Och då fanns ju då dels det här med nyckeln, att det var så himla lätt att ta sig in. Det var ju liksom en anledning till att det här blev så uppmärksammat. Men det finns en liten detalj till här. Och det är att i bankvalvet, när bankpersonalen sen kom åter in i banken, så hittade man en liten lapp med en dikt.
Jaha?
Ja. Och det här är content. Det här är content, Lena. Vet du vad det stod? Så här.
Nej.
Vi länsat haver Östgöta bank, och mången rik knös torde bli pank. Vi lämnar dock en 3 daler kvar, ty hundar pissar på den inget har. Ja, det är ju kaxigt ju.
Det är ju stort.
Eller hur?
Kan man hyra in författaren till julafton?
Ja. Sen när jag läste om det här, jag måste bara en liten parentes här, så jag måste bara nämna att jag fick lära mig ett nytt ord här som kan vara bra för dig att känna till när jag, ja, då snokar rätt på fakta om det här Linköpingsrånet. För att det visar sig att Norrköpings egna Sherlock Holmes, håller det nu, polisgevaldigen PM Larsson.
Polis. Vad är det?
Gevaldigen. Jo, det är en sån som du har varit. Det är en kommissarie.
Är det en kommis?
Ja.
Jaha.
Han löste nämligen knäcket genom att klä ut sig till oxhandlare och genom att placera en oxe utanför stadens krogar och gå in och höra sig för, så lyckades han samla ihop, citat, ledtrådar och lösa fallet.
Ja. Nej men vänta, backa bandet. En utmärkt spanare. Släpa en liten oxe.
Ja. Enligt historien, och det här har jag faktiskt kollat i flera källor, och det är samma historia som upprepar sig, så då måste det ju vara sann.
Vad hette titeln?
Polisgevaldigen PM Larsson.
Jag måste skriva Gevaldigen.
Som klädde ut sig.
Gud vad jag önskar att jag hade haft den kunskapen. Ja. När jag satt i rätten och skulle vittna, och när jag var poliskommissarie då, och domaren tittade på mig och säger så här: men det står fel här. Han tittar på mig och så tittar han på pappret, tittar på mig. Det står fel, det står att det ska vara en poliskommissarie. Polisgevaldige, ja, om jag får be.
Du,
tänk om jag hade haft en sinnesnärvaro.
Ja, men vi ska släppa det här nu, men bara en sak till här, och det är att det hände en ganska bra sak för svensk lag efter det här rånet, och det var att Sverige fick en ny lag om banksäkerhet, och den trädde i kraft 1855, alltså i anslutning till att man löste bankrånet mot Östgöta enskilda bank.
Ska vi prata lite grovt rån? För det är de här bankrånen med vapen och grejer, det hamnar ju oftast under grovt rån.
Mm.
Då kan du få krypa in i finkan i 10 år.
Mm, just det.
Om du inte passar dig. Och det är ju då ganska grovt våld involverat ofta.
Mm, ofta skjutvapen ju.
Ofta skjutvapen. Riktigt grisiga sådana i hemmet. Där man tränger sig in i hemmet. När människor är hemma. Av den enkla att de behöver människorna för att öppna vapenskåpet. Eller ge dem bilnyckeln. Eller vad det nu är de är ute efter.
Mm.
Vet du vilket narkotiskt preparat som nästan uteslutande finns i kroppen på människor som begår grova rån?
Oj, vad svårt.
Jag kan ge dig tips. Det är inte heroin.
Jag tänker att det kanske inte skulle vara superpraktiskt.
Nej.
Om man kliver in och ställer sig och lutar sig mot en pelare in i banklokalen och somnar där.
Knasvakten och Tommy Arruin.
Ja.
Nej.
Nej, men och kokain har ju så himla kort tillslagstid, så det låter ju inte heller så praktiskt.
Nej.
Är det för, någonting för att hålla nerverna i schack?
Ja. Rohypnol, den lilla satesdrogen, eller flunitrazepam som är den aktiva substansen. Det finner man väldigt ofta i personer som har begått väldigt grisiga våldshandlingar. Mm-hmm. Det kickar igång en aggressivitet som du kanske kan behöva. Det har en väldigt fin eftereffekt för dem, as in, de kommer inte ihåg någonting. De minns ingenting. Mm. Dels är det väldigt lätt i förhöret att säga att jag minns inget.
Verkligen.
Och det är också kanske lättare att leva med att inte minnas det man har precis har utsatt andra personer för.
Men en följdfråga. Ska man tolka det här som att majoriteten av de här människorna som begår brotten är narkotikamissbrukare? Eller vad säger du? Alltså, förstår du min tanke
ja,
där?
Ja, jag förstår. Ja, det vet ju inte jag, men jag skulle ju gissa att de inte är helt rena och sen bara få för sig att de ska proppa i sig Rohypnol vid ett grovt rån, utan jag tror att det kanske är så att de har använt droger tidigare också. Alltså Rohypnol är ju en jävlig drog. Det är ju ett läkemedel som man ibland ger folk med enorma smärtor, enorma sömnsvårigheter, kanske palliativvården och sådär. Det är också en klassisk våldtäktsdrog. Ger man lite mycket så blir ju folk lerlösa och lätthanterliga på ett vidrigt sätt. Men tar man lagom, då får man egentligen bara igång sin egen aggressivitet. Sin egen förmåga att få minnesluckor. Man kopplar bort det här cold feet. Alltså sitter du i flyktbilen och börjar få någon form av konsekvens. Tänk att vad händer om jag åker fast och vad är det jag gör mot den här människan? Det är ju tankar som man inte kan kosta på sig där och då.
Nej.
De kopplas bort. Du blir extremt orädd, extremt känslokall och de här riktigt bestialiska grisvåldsbrotten väldigt ofta Rohypnol.
Jag måste vara ärlig och säga, jag kände inte till det här med den här aggressivitetsfaktorn kopplat till Rohypnol.
Men jag har slagits med en sån här person en gång.
Faktum är att det slår mig att det har faktiskt jag också gjort. Men ja, jag kopplade inte då. Att för att han hade tagit en massa fludder.
Och vi kallar det ju fludder eftersom det är flunitrazepam. Det är ju
just det.
Som slanguttrycket för det som är själva rusgivande. Ja, men och sen så finns det personer som faktiskt tänker sig att de har en förhöjd hotbild att utsättas för grova rån. För att de vet att de antingen är liksom medialt uppmärksammade, väldigt kapitalstarka, kör dyra bilar, har dyra klockor och så vidare. De har någon form av mental förberedelse, de har beräknar på det. Så vissa av dem bygger till och med såna här safe room eller panic rooms som de ska kunna dra sig tillbaka till med familjen kanske, om det är någon som trycker sig in i deras hem och ska stjäla alla miljarderna.
Ja, just det.
Tänk att leva så.
Ja, fy 17.
Och ha det liksom med i, jag menar, det är ingen som har någon som helst nytta av att göra det mot dig eller mig.
Nej.
De skulle inte få tag på så mycket kul.
Men det slår mig en sak då, för att alltså gruppen, alltså som grupp betraktat, rångruppen om man säger så, så innefattar det ju då extremt många olika typer av modus ju. Allt från, tänker jag mig då, de här extremt välplanerade gärningarna som kräver kanske månader av kartläggning. Om vi då pratar bank eller det här fallet till exempel som du nämner, att faktiskt ta sig in hos någon och fullfölja. Till det här att man tilltvingar sig någons jacka, som jag gissar ofta kanske är mer en spontan och impulsinriktad gärning. Det är ju en väldigt spretig brottskategori på så vis.
Det som är generellt för det är att förloppet är att det finns någon form av gärningsperson. Gärningspersonen väljer ett offer och det är där det skiljer sig. Alltså jag väljer en klasskamrat för att han har en finare keps än mig. Eller jag väljer en av Sveriges rikaste personer för att personen är en av Sveriges rikaste personer.
Ja, just det.
Men det är själva valet av offret som det skiljer sig. Men sen sker någon form av planering och kartläggning. Och det kan ju vara extremt impulsstyrt, men det kan också vara, vi pratar i månader av kartläggning. Tänk helikopterrånet eller något sånt där.
Ja, just det.
Sen sker själva angreppet och sen så blir det någon form av upplösning. Så det är liksom den generella rånkurvan, brukar man säga. Där valet av offret definierar brottet i sig. Sen ska man inte komma ihåg att gärningspersonerna jobbar ju nästan likadant som poliser gör. Alltså, ett, de identifierar någon form av risk. Vad kan hända? De vill ju inte åka fast och de vill gå därifrån med prylen de har liksom tillgripit. Så de identifierar risker, de gör någon form av åtgärdsplan. Alltså, så här ska jag göra, det här ska jag ha med mig, de här personerna behöver jag, här ska jag göra det vid den här tidpunkten. De gör ungefär så som vi gör när vi ska göra en insats. Och sen så kommer det att handla om att undvika de här riskerna som de har identifierat. De kommer försöka undvika dem. De kommer försöka reducera risken att åka fast, till exempel. De kommer försöka sprida risken, till exempel ha flera flyktfordon istället för att ha allting i samma. De kommer kanske kunna flytta risken till någon annan. Det sker ju oftast lite räv- och rackarspel även inom, om det är nu en grupp som gör det. Och sen så måste de också faktiskt acceptera någon form av risk. För att det är en risk.
Och, jag tänker, alltså,
och där kommer rohypnolen in.
Ja, ja precis. Exakt. Men jag tänker också så här, jag har ju sett ett antal dokumentärer om gamla bankrånare till exempel. Inte sällan så beskrivs det ju, eller man förstår att begå, alltså de här då gubbarna som det ju oftast är, eller i alla fall idag eftersom det är så ovanligt idag. De beskriver ju att det här är ju ett extremt statusfyllt liksom brott. Alltså om man lyckas övermanna liksom alla säkerhetssystem, lyckas genomföra den perfekta kuppen, så är det ju förenat med någon form av, alltså det är ju ett mytomspunnen,
ja,
en mytomspunnen
det?
Företeelse på något sätt. Ja, men jag vet, Clark Olofsson sa ju när han blev intervjuad i en dokumentär att han såg det lite grann som att det var som att ta från de rika och ge till de fattiga. Och om det då var han,
lite Robin liksom, Hood.
Ja, men precis, att det skulle finnas en liten sån här Robin Hood romantik över det hela. Och det skulle man kanske köpa om det vore så att han sen åkte direkt från banken till Stockholms stadsmission och fördelade ut pengarna till ett antal fattiga som har tjänat vårt land. Ja. Men så var det ju inte riktigt.
Nej, men det är ju bara att se Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 8, jag vet inte hur många, The Heist och Tjuv och polis som vi själva är med i.
Ja.
Det handlar ju om en kupp.
Ja, du tänker så är. Ja, just det.
Ja.
Ja.
Nej, men alltså det är ju något kittlande i att göra en kupp och kommer jag klara av det? Det man inte tänker på, som vi tänker väldigt mycket på när vi sitter i avlastningssamtal med personer, det är att det alltid finns personer som blir drabbade. Det må ju vara hänt att det är ett företag eller en stat som blir av med pengar. Det är ju inte den stora skadan när det kommer till rån.
Nej.
För med rån så kommer hot och våld. Och mänskligt lidande som en direkt. Det finns en adekvat kausalitet däremellan, det, som du skulle kunna ha sagt.
Ja.
Kriminaltekniskt, vad gör man med brottsplatser, rån och vapen och grejer?
Ja, men det är ju väldigt svårt att ge ett generellt svar på det. Det beror ju helt enkelt på vilken typ av situation vi pratar om. Jag menar, pratar vi personrån och om vi tar exemplet med att man tilltvingar sig en jacka till exempel. Ja, då bygger ju våra undersökningar på att det finns ett bra förhör med en målsägare till att börja med, som kan berätta hur det här gick till. Var den här gärningspersonen i kontakt fysiskt på något sätt med offret? Ja, då kommer ju det området på till exempel ett par byxor. Eller, jag jobbade med ett ärende för inte alls länge sedan, och då beskrev målsägaren väldigt exakt hur den misstänkte hade stoppat ner handen i en byxficka för att ta upp hans mobiltelefon till exempel. Och då blir ju tyget vid den här fickan väldigt intressant att söka kontakt-DNA på, såklart, från en misstänkt. Och finns ingen misstänkt i ärendet vid tidpunkten så man kan jämföra de här spåren mot, då får man ju hoppas att det blir träff när man söker DNA registret eller spårregistret.
Så ni sitter och lusläser målsägande förhör och vittnesförhör för att försöka ta reda på var ni ska lägga ert fokus och krut?
Ja, i ett sånt exempel så blir det ju den varianten. Är det fråga om till exempel ett butiksrån, ja då är det ju värdefullt att få se en övervakningsfilm till exempel och se hur har man tagit sig in i lokalen, vilka ytor har man beträtt i lokalen, för i en butik har ju 500 andra människor varit kanske den aktuella dagen och lämnat sina spår, och då vill ju vi försöka att säkra de spår som är intressanta för brottet. Och då är en övervakningsfilm väldigt tacksam, där vi kan se, har man varit fram till en kassalåda och tryckt på kassaapparaten, eller har man vidrört något hyllplan där vid kassan, eller ja, finns det skoavtryck inom ett visst område som kan vara intressanta för utredningen och så vidare. Så att det går inte att ge något enkelt och generellt svar, utan det är så väldigt beroende på vad det är för typ av scenario och brottsplats. Förenklat.
Är det kul att vara på en sån brottsplats? Rån. När det kommer in ett rån, butiksrån. Är det...
Ja, men det tycker jag att det kan det vara. För att ofta kan det bli fråga om ganska ovanliga kriminaltekniska lösningar. Till exempel det här att försöka bestämma en längd på en gärningsperson. Du vet, i många butiker finns det ju såna här höjdmått.
Klisterremsan.
Ja, klisterremsan, ja. Som många tittar på och undrar, vad 17 har man för hjälp av den där?
Den brukar ju sitta lite komsa. Sist jag mätte mot den, då var jag 1,92. Jag tänker att man kanske ska ha någon form av mätutrustning när man sätter dit den.
Det ska man ha, men man ska också förstå då att när vi utgår från den för att försöka bestämma en längd på en person med hjälp av övervakningskamera, så kommer vi ju först såklart kalibrera eller mäta upp den, så att vi får en uppfattning om att den sitter liksom på rätt ställe. Nej, men det kan bli ganska ovanliga men intressanta ändå, skulle jag säga, kriminaltekniska tekniker som man kan använda. Mm. Du nämnde det här med vapen. Mm. Och jag tror vi nämnde det tidigare här i avsnittet, men skjutvapen är ju väldigt vanligt vid rån mot butiker och värdetransporter och sådär. Butiksrån finns det någon siffra att ungefär en fjärdedel, kanske 30%, sker med hjälp av vapen av något slag. Ofta skjutvapen, men det kan också vara andra typer av vapen naturligtvis. Baseballträ eller slagtillhygge och så. Så det är mindre vanligt med skjutvapen vid personrån. Men däremot så är kniv desto vanligare, till exempel. Ja.
Och det vill ju vi, eftersom vi har varit på sådana brottsplatser, skicka upp en varningsflagg. Alltså att ta knivvåld på största allvar. Det är som att folk inte riktigt förstår hur farliga knivar är.
Nej, det är möjligt att det är så.
Och framförallt så tror jag inte alla människor som bär kniv förstår vilken skada de kan göra mot andra personer. De tänker att jag har en kniv, viftar lite, kanske kuttar lite. Det kan ju vara lika med att du åker dit på dråp.
Men alltså, så är det ju definitivt. Och det ser ju jag ofta exempel på. Alltså, man kan förstå när man gör en platsundersökning att sannolikt så var inte avsikten att faktiskt ta ihjäl den här människan utan att skada eller hota med kniven. Men sen övergår det i något skede i tumult kanske. Och den där kontrollen över kniven liksom upphör.
Mm.
Och det är precis som du säger, kan ju orsaka enorm skada ju.
Mm.
Men jag tänkte på, det finns ju också lite andra spännande tillhyggen som man kan använda sig av, eller vad ska man säga, brottsverktyg när man ska råna till exempel en butik. Mm. Och då tänker jag på det lilla hjälpmedlet hjullastaren.
Som jag tar med mig.
Ja. Har du varit på någon smash and grab?
Ja.
Det är ju ändå, det där tycker jag är ändå inte, det är intressanta brottsplatser. Det är ju inte jättevanligt. Men faktum var att jag var och gjorde en sån platsundersökning en gång på min mans arbetsplats.
Jaha.
Ja. Så att då hade de smält in med hjullastare, men det fanns såna här skyddande liksom stolpar utanför entrén, så att de lyckades inte forcera dem. Men de lyckades orsaka enormt stor egendomsskada på hela fastigheten. Men poängen då är ju såklart att forcera en vägg eller en entré för att snabbt springa in tömma på dyrbart gods och sen lämna snabbt. Så jullastaren
man kan stjäla en bil och skicka in bilen rakt genom entrén.
Ja, tanken är ju inte liksom att ta jullastaren därifrån. Utan den blir ju
alltså jag hade valt ett annat flyktfordon, måste jag säga. Om jag hade begått en stöt.
Det är ju faktiskt ganska... rätt uppseendeväckande. Och sen kommer jag dit och hittar glas på skopan som sen ja. Kan matchas mot glas i butiken. Det blir
It wasn't
toppen.
Me, säger jag bara då. Ja. Ja, men nu det räcker det med frågor.
Ja. Och sen finns det ju, jag tänkte när vi ändå pratar lite sådana här udda modus så kan vi också nämna riffifi-kupper tycker jag. Mm. Alltså när man bereder sig tillträde till en lokal från taket. Ja. Till exempel helikopterrånet i Västberga 2009 mm. och konststölden på Moderna ja. Museet var det va? Ja. Det finns ju några sådana ganska uppmärksammade fall även i Sverige. Men du, en sak som vi inte har pratat om när det gäller många av de här rånen där man tillgriper till exempel smycken eller för den delen i den här elvaruhandelskedjan kommer över 20... Nu höll jag på att säga transistorradioapparater. Men vi kan byta ut det till platt-tv-apparater.
Ja.
Eller något. Då tänker jag så här att det här måste ju krängas iväg fort som 17. Det går ju inte att bära omkring på liksom stora kollin.
Nej.
Inte ens med jullastare vill du åka omkring med det.
Nej.
Så det måste ju finnas en plats, menar jag, även för skedet efter kuppen.
Ja, gud ja. Många av de här jobben är beställningsjobb. Så det finns ju en mottagare, en hällericentral som står redo redan från start. Det är inte så att du kommer hem, sitter hemma med 3 ton nysilver och sen börjar tjoffa på blocket. Det finns ju oftast en plan, en beställning i grunden. Framförallt om det är liksom ligor som jobbar på.
Och då snackar vi den organiserade brottsligheten.
Ja, ja. Din moped och dina prylar och din vet jag, Volvo-ratt, Tesla-skärm eller vad det nu kan tänkas vara. De är ju liksom i en container på väg från Sverige innan du hinner göra en polisanmälan. Men kan jag få återgå lite till ungdomarna?
Absolut.
Nu när vi kommer till skolstart. De här rånen kan vara ganska tysta. Alltså det behöver inte alls vara mycket våld och skrik och hot och sådär. Det är väldigt skräckinjagande att 3 lite större killar ställer sin ring framför dig. Eller tjejer för den delen. Och de egentligen bara tyst pekar på dig vad du ska plocka av dig. Ungdomar har lite svårt att komma hem och berätta det här. Så jag brukar säga, ska man ha någonting på hemmaplan så ska man ha öppet spjäll med kommunikation. Att du kan prata med mig om vad som helst. Ibland får jag fråga så här, men vad ska man göra då? Ja, man ska prata med sina ungdomar. Man ska förklara att det är bara saker, det vill säga du gör exakt så som personen säger. För du vet inte vad den andra har för våldskapital, vad den mår, om den är beväpnad, drogpåverkad, om den har något att förlora eller har kniv. Du vet ingenting, utan om du får en känsla av att någon vill åt dina prylar, då lämnar du ifrån dig dem. På dirr. Man kan försöka undvika såklart vissa platser och kanske inte vara ensam och så vidare. Man kanske inte behöver på sig 13 000 kronor skorna när man går ut på ungdomsdisco. Rent generellt för att inte bli utsatt med brott är att lita på sin magkänsla. Att försöka uppmärksamma någon form av avvikande grej som sticker ut. Att själv fatta tidigt beslut om att det här är inte bra. Man kanske har chansen att dra. Alltså tidigt. När man befinner sig under en personråns situation, då är min rekommendation att man inte jobbar med så mycket yviga rörelser. Man ska försöka behålla sitt lugn. Det är inte så lätt, men det är en framgångsfaktor. Att inte utmana. Att bara följa instruktioner. Och, om det är möjligt, försöka observera allt. För det kommer Anna Jinghede ställa frågor om sen. Vilken ficka var hon ner i? Och sen efteråt larma så fort man kan. Försök så tidigt som möjligt skriva av sig eller berätta för någon minnesbilden så fort som möjligt. För sen så blir den grusad och det blir luckor och man minns inte riktigt.
Och man lägger till, inte minst.
Exakt. Mm. Om det är några på platsen, be dem kvarstanna även om du inte känner dem. Mm. Tänk bara vittnen. Försök skydda spåren. Mm-hmm. Alltså, ner med saker i papperspåsar om du har några sådana, eller ta hjälp, men försök tänka att du själv är en brottsplats.
Bra, Lena.
Tack. Och sen så kommer du att erbjudas hjälp och ta emot den, även om det inte känns rätt där och då. Men, ja.
Nej, men jag bara känner så här, det allra viktigaste tyckte jag var högst subjektivt ändå av alla de här råden. Det är ju att vara till lags. Alltså plocka av sig plagget eller vad det nu är fråga om. Och liksom inte göra motstånd över en plånbok eller en telefon eller en jacka. Nej. Därför att det finns ju inget som är liksom värt att riskera sitt liv
för. Och även om det är extremt kränkande att behöva göra det. Mm. Och det här är ju precis tvärt emot det vi pratade om tidigare, när någon är ute efter din kropp. Mm. Alltså det är en helt annan grej. Om någon river och sliter dig, inte för att ta dina saker, utan det kanske är en våldtäktssituation, då ska du ju kämpa och slåss tills det liksom inte finns något mer kvar. Men i de här fallen, då bara droppa allting. För det är väldigt sällan samma gärningsperson som vill sno skor och begå våldsbrott samtidigt.
Nej, precis.
Det är två helt olika modus. Mm. Jag vill flagga för en sak till som är bland våra ungdomar, och det är det här nya som kallas för bötning. Har du hört talas om det?
Nej, känner inte till.
Det är liksom barnvarianten av en organiserad utpressningsverksamhet. Och man tänker sig typ så här, de gamla MC-gängen de håller på med en utpressningsverksamhet. Mm-hmm. Det vill säga, du ska betala mig för en helt påstådd kränkning.
Nej, men
du har kränkt mig eller min syrra eller någonting annat. Du tittade på mig, så att nu är du skyldig mig pengar. Och sen kommer jag med våld och hot driva in pengarna. Mm. Och det här gör att många barn, när de går till skolan, så vet jag att så fort jag träffar på Nisse så kommer jag att behöva swisha honom 40 spänn för att få gå in på skolan.
Vilken terror.
Dag ut och dag in. Ja, och det här är inte ovanligt, och det är ofta i samband med skolstart det här drar igång.
Mm.
När lite äldre kanske sätter klorna lite yngre.
Mm.
Så håll koll på era ungdomars swish-historik.
Mm.
Om du droppar ut pengar, 20, 30, 40, 50, 100 spänn, så fråga vad pengarna går till.
Och vad kallades det? Bötning?
Bötning.
Aha.
Ungdomsvarianten av vidrig utpressningsverksamhet.
Bra info. När jag researchade lite grann kring det här med rån, så läste jag om ett fall som de tog upp på Efterlyst 2006. Alla rånare är ju inte supersmarta, uppenbarligen, heller.
Nej.
Och då beskrevs ett fall från 2006. Det här är lite kuriosa innan du ska få dra ditt riktiga spännande fall. Det här handlar om väldigt klantiga rånare. De smäller av färgpatroner från pengarna inne i bilen. Så när de sen hittar flyktbilen så finns det färg från påsen med pengar. När de går in i banken och ska råna så lyckas de på något vänster bli inlåsta, eller någon av dem lyckas bli inlåsta, och i bilen hittar de även rånarhuvor som de sen kunde spåra DNA till flera av de här brottslingarna. Så att ja, helt klart är det så att det finns olika liksom nivåer på genomförandet här. Så
det kan man lov att säga. Ja.
De dömdes i alla fall, läste jag, till 4 respektive 4,5 års fängelse.
Gör om, gör rätt.
Gör om och gör rätt, eller avstå helst.
Eller gör inte alls
helt och fullt. Men det jag ser fram emot och har gjort hela det här avsnittet egentligen är ett case som du ska berätta om, som jag råkar veta innehåller väldigt många spännande element.
Ja, men jag tänkte att vi avslutar med ett case, och jag kommer göra det väldigt sammanfattat. Men det innehåller så väldigt mycket delar som jag tror kanske kan var en rolig avslutning.
Mm.
Det här är alltså ett skarpt case. Och det här utspelar sig... Du vet ju, jag har berättat att jag var nationell spaningsinstruktör.
Just det, ja.
Ja. Och det här utspelar sig på slutövningen på en lång utbildning där det skulle utbildas nya nationella spanare enligt det här nya konceptet.
Så det här är ett iscensatt då case,
nej.
Eller?
Nej. Nej, nej. Det är ett brott som råkar begås samtidigt som det ska övas.
Aha, jag förstår.
Så alltihopa börjar med att det är en lång utbildning som ska ha en slut, ett crescendo. Och då utsätter vi alltid dem för ett riktigt jävla halabaloo. Ett iscensatt brott.
Ja.
Där de ska få påvisa alla sina kunskaper som de har fått vecka ut och vecka in.
Mm.
Men då kommer in ett tips om att det kommer att ske ett skarpt rån. Någonstans. Alltså, kriminalunderrättelsetjänsten vet att det kommer ske ett skarpt rån någonstans i den här staden. Och då så får ju då övningsledningen reda på det här och egentligen bara, vi vet inte var och vet inte när, men om det kommer att bli skarpt läge, då kommer vi att ringa er och då får ni helt enkelt avbryta övningen och börja jobba. För det är ju poliser, det är ju inte liksom, alla är ju poliser, men de ska gå en ny spaningsutbildning. Mm. Så det låg i potten, så att alla var lite mer uppsnäppta den här dagen.
Ja, det kan man ju tänka sig.
Och sen så drar övningen igång. Man hör ingenting mer om något rån eller vi har inte fått in någon plats för rånet. Övningen drar igång. Såklart så har ju spanarna utsatts för en sån svår övning så att de tappar helt enkelt bort objektet.
Mm.
Den som de spanar på. Mm. Så att då har vi ett större antal spanare som glider runt i en stad molokna och tänker gud vad jag är värdelös, jag har till och med tappat bort objektet. Då ser en spanare en SUV dra klockrent rörljuskörning. Och eftersom den här spanen ändå har tappat bort objektet och hans lilla polishjärna kickar igång, typ vad var det där? Så han kör efter den här SUVen och ser hur det kastas ut fotanglar. Så kallade spanska ryttare ut ur...
Och vänta, vi kanske ska förklara för lyssnare. För jag tror inte alla vet vad en spansk ryttare är. Det är alltså en ofta egenkonstruerad metall... Ja, vad ska man kalla det? Det ser ut som en liksom triangel. Eller vad ska man säga? En trehörning.
Ja.
Eller vad säger man?
En klo.
Ja, som en klo med tre ben, ja. Som är vass i ändarna och som är väldigt effektivt att få trasiga däck med. Om man kör på dem.
Mm. Hur de än landar så kommer de punktera däck om däcker kör på dem.
Mm. Just det.
Mm. Ofta används i samband med att man ska göra en rån. Helt enkelt för att förhindra polisen att åka fram. Så att de brukar slängas ut runt polishuset.
Ja.
Och på stora leder. Samtidigt som den här spanaren åker efter en SUV och tittar på hur SUVen kastar ut spanska ryttare. Så kommer larmet in då att nu är det ett pågående rån. Och det är på det här stället. Då säger de vilket ställe det är. Då går övningsledningen ut på alla övningskanaler och säger att övningen avbryts, ger adressen för pågående rån och säger hopp och lek, börja jobba. Samtidigt så får du övningsledningen reda på att spanare är på plats och filmar hela rånet.
Otroligt.
Och då har ju då gärningspersonerna inte upptäckt spanarna eftersom de är spanare. De har ju garanterat och kollat liksom att det är fritt fram. Men då inte sett eftersom det var spanare på plats.
Vem fan kunde tro att det skulle ske Sveriges största slutövning i spaning på exakt den här? Tänkte inte på det.
Nej, helt klart så hade de inte tänkt på det. Och här är lite svar, för nu kanske några lyssnare frågar sig, men gud, varför ingrep de inte då? Varför filmar de bara? Då är det så här att ibland så kan det vara så att man inte kan ingripa. I det här fallet så det man filmade, det var tre personer med yxa som stod och slog sig in. Och vi pratar om en ensam spanare. Det är inte läge att kliva fram då. Det den här spanaren inte visste att piketen var i närheten också. Där fick de reda på i efterhand. Mm. För piketen fick ju också adressen såklart.
Mm.
Men alltihopa filmas. Så hela rånet filmas av spanare på plats. Sen så ser man tre personer som kravlar ur det här stället. Bärandes på en jättestor papperskorg fylld med prylar och pengar. Och påsar och yxor. De kravlar sig ut och hoppar in i en bil där det sitter en som har flyktfordonet.
Men vänta, säger du papperskorg? Med alltså en sån där stor pengar och
pytlar. En jättestor landstingspapperskorg. En sån här metallgrej.
Ja, jag såg som de har byst ner. Kontorspapperskorg. En liten pedalhink springer runt med.
Med yxa, pengar och nycklar.
Ja, ja, det är det de har.
Ja, okej, okay. Vi får tänka på den större här då. Alltså.
Ja, mm. Ja, det får du nog tänka. Mm.
Klättrar in i SUVen och där satt den före. Så de är alltså fyra gärningspersoner som far ifrån platsen. De åker ner på stadens torg där piketen är. Mm-hmm. Så piketen försöker stoppa dem. Men misslyckas. Det gnuggas. Man kan säga att det är chassi mot chassi vid ett par tillfällen.
Det blir lite friktion där, ja.
Det blir i alla fall inte stopp. Nu kommer en väldigt rolig grej. Det är en busschaufför som ut och kör länstrafiken, alltså kollektivbuss.
Mm-hmm.
Som har sett den här SUVen stå på en cykelbana i närheten av det här stället som rånas. Och liksom reflekterat över att det här... Det är något som inte stämmer. Men sen inte tänkt mer på det och åkte iväg på sin rutt. Mm. Nu visar det så fint att hans rutt går i samma väg som flyktvägen. Mm. Så efter att piketen har försökt kvadda bilen och den åkte iväg så får busschauffören syn på den här bilen igen. Och då fattar han. Och vad gör han då? Han gasar och trycker upp SUVen så att den lägger sig runt ett träd. Han pressar upp med sin kollektivbuss.
Jäklar.
SUVen pressar upp den mot ett träd. Det är lite roligt faktiskt.
Ja, men alltså, vilken syn. Och så komma till den beslutspunkten. Jag utgår ifrån att han hade en tom buss. Liksom. Annars kanske det inte hade varit det mest lämpliga beslutet att fatta.
Han men tänkte, jag går för det.
Ja, precis. Ja.
Bilen smackas upp mot ett träd. Fyra gärningspersoner springer ifrån. De springer därifrån i par. Två av dem springer in i en park. Där kommer piketen i kapp. De springer och de skjuter. Och nu kommer vi in, kommer du ihåg att vi pratade ett avsnitt om laga befogenhet? Vi försökte förklara när får polisen skjuta. Det ena var ju nödvärn.
Mm.
Och det andra var laga befogenhet. Och om vi bara ska fräscha upp minnet våra lyssnare. Det är ju alltså att polisen har rätt att skjuta någon för att gripa en person. Mm. Som är misstänkt för väldigt grova brott. Och kan vara farliga för andra.
Yeah.
Till exempel vid rymning från grova brott. Ett klassiskt exempel som här.
Mm.
Så piketen sköt och piketen grep. Så två personer greps i parken och två personer sprang iväg på en gata. Nu blir det roligt igen. Nu vill de ha en ny flyktbil.
Mm.
Så de ställer sig mitt i gatan och drar fram sina armar som att de har vapen. Aha, de ställer sig liksom fejksiktar på ett fordon som kommer spanare, såklart.
Nej, nej, nej.
Så att den här spanaren hinner bara tänka, jag kör över dem.
Mm.
Jag klipper dem nu.
Mm.
Han tänker också laga befogenhet.
Mm.
Men när han kommer lite närmare så ser han att det är inte vapen.
Nej,
och då kan han ju inte... Så att han helt enkelt väjer förbi. Mm. Varpå de här springer till flyktbil nummer två. Det kommer en annan flyktbil som hoppar in i. Varav det satt två personer i. Varav en hade helgipsat ben och kryckor. Vad nu den personen skulle dit och göra.
Ja.
Sen blir det en enorm biljakt på den här bilen.
Okay.
Och involverade är en massa spanbilar.
Mm.
Och till slut så har då den här bilen, de gärningspersonerna kör så pass mycket så att deras bil pajar helt enkelt successivt.
Mm.
Så när den kommer ner så pass mycket fart så, så trycker de upp den mot mitträcket.
Ja,
och nu ska vi prata sinnesnärvaro.
Yeah.
Spanare springer ut, rycker av plåtarna från sina bilar för att de inte ska kunna identifieras.
Aha. Åh, jäklar!
Nu har man sinnesnärvaro.
Jaha, det verkligen.
Griper personer och sen rycker alla plåtarna för de tänker att nu kommer det komma folk från alla håll och undrar vad det här är för konstiga bilar som inte ser ut som polisbilar.
Ja, det är
kommer ni inte få veta, för de har inga reggplåtar.
Ja, det är ju vaket. Det får man ju säga. Men det jag tänker är ju också så här, så det är ju faktiskt ganska hög uppklaringsprocent på den här typen av brott.
Ja. Mm.
Och i den där fasen hade man ju säkert kunnat slå av ganska ordentligt på takten. De har ju lämnat 10 miljarder typer av spår efter sig längs sin flyktväg.
Och en man med gips.
Ja.
Sen var det faktiskt lite roligt, med lite erfarenheter kring det här. I rättegången så var det ju, försvaret hade ju enorma konspirationsteorier. Hur kunde ni veta att de skulle... Och varför? För då var det lite så här, varför lät ni det ske? För de ville ju ha det till då kanske förberedelsen och sådär. Om ni ändå visste exakt vad det var och hade placerat ut en hel jävla dussin, flera dussin med spanare.
Mm.
För de kunde inte alls köpa tanken på att det var en slump.
Nej, och det kan man ju någonstans känna viss sympati för. Det är ju enormt slumpartat. Men...
En annan sak, jävligt stökigt med spanare kopplat på piketen, kopplat vanliga. Så det var ju spanare här som blev totalt nedkommenderade av poliser med vapen. För att det är väldigt svårt att urskilja spanare från andra personer. Tänk på alla civila poliser som skjuts ihjäl i andra länder. För att, så att efter den här övningsdagen så är det krav på att alla spanare ska ha fulla identifieringsplagg att dra på sig.
Jag förstår.
Det har ju inga spanare med sig ut.
Nej, av
men nu har de det.
Naturliga skäl. Men man kan ju också tänka sig en sån här situation, hur svårt det måste vara, dels taktiskt men också sambandsmässigt. Bara att få ihop alla som liksom kommer beordras ut i den här situationen och få till ett samband mellan de enheterna som är fungerande och också snabbt som tusan hitta en, liksom, få en lägesbild och också en insatsidé. Liksom. Hur ska vi få stopp på de här? Det kräver sin person, verkligen.
Ja. Och span som ligger på en kanal som ingen lyssnar på. Mm. Det är typ spaningsledningen som eventuellt har samband med resten av världen. I det här fallet också så var det ju inte bara en stadspolis involverad utan fyra städers poliser involverade som ska försöka prata. Och det är en av anledningarna till varför vi till exempel om spaning har skapat en nationell taktik. För att åtminstone så ska alla spanare i hela landet prata samma språk och jobba likadant.
Ja, men det var intressant.
Det var tydligen såsigt på plats.
Minns du, eller vet om de dömdes de här?
Det gjorde de. Men de kunde absolut inte släppa tanken på att de var så pass... så att de har missat. Men... De var väldigt, väldigt konspiratoriska tydligen.
Det får man faktiskt ge dem. De hade en dålig dag på jobbet helt enkelt. Det här med rån kommer vi säkert få anledning att återkomma till på ett eller annat sätt.
Säkert.
Det kanske också dyker upp frågor och tankar och funderingar med anledning av det här avsnittet. Och då går det bra att kontakta oss på ljungdahl@gmail.com eller besöka vårt konto på Instagram, Ljungdahl och Ginghede.
In på podstore.se och köp våran merch så ni kan gå runt och vara våra små reklampelare där ute. De är dessutom skitsnygga.
Just det, och vi kanske ska hinta lite grann om att vi har lite skojigt på gång i det avseendet. Som vi snart kommer kunna avslöja, förhoppningsvis.
Grymt!
Vi hörs på måndag i veckans spaning.
Bye!
Bye bye!